بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Det här är den tredje lektionen i Sharh Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Och vi gick i förra veckan igenom hadith 8. Hadith 9 som är en athar som berättas från Hisham ibn Urwa, från hans fader. Ibn Urwa radiyallahu anhu, en av salaf, stora imamer, han sa beträffande versen وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, att sänk med barmhärtighet till dem ödmjukhetens vinge. Han sa, det betyder neka inte dina föräldrar något som de vill ha eller något som de tycker om. Så här nämner en av tabi'in tafsir på denna aya i surat al-Isra, aya 24, där Allah subhanahu wa ta'ala beordrar människan med många saker jämt emot ens föräldrar. Och en av de sakerna som Allah säger att vi ska göra mot våra föräldrar är att vi ska vara ödmjuka mot dem. Vi ska ha rahma och vi ska vara ödmjuka mot våra föräldrar. Så Allah säger att man ska då sänka med barmhärtighet ödmjukhetens vinge. Genom man ska ödmjuka sig inför sina föräldrar. Och Urwa sa att tafsir på den här versen är att man ska inte neka sina föräldrar något som de vill ha eller något som de tycker om. Yani man ska försöka att tillfredsställa sina föräldrar och göra dem glada så gott man kan. Ja. Nästa kapitel, kapitel 6, Bab Jaza'ul Walidain. Kapitlet att gengälda sina föräldrar. Som muslim så ska man ju ge igen. Man ska ge tillbaka. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa men ahsana ilaykum fakafi'u. Om någon gör någonting gott mot er så ge någonting gott tillbaka. Någon ger dig en present, ge en present tillbaka. Någon säger fina ord till dig, säger fina ord tillbaka. Och så vidare. Taib. Och ibland kan man ju betala tillbaka så att man är lika. Han gav dig en bok, du ger en bok tillbaka. Kan du gengälda dina föräldrar? Kan du det? Kan du göra så att kallas, nu är vi är kvitt? Ja. Det är svårt. Otroligt svårt. Lyssna på den hadithen som författaren nämner, hadith 10, som berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa, en son kan aldrig gengälda sin fader förutom om han skulle finna honom som en slav för att sen köpa honom och sätta honom fri. Och denna hadith är sahih. Yani, en son och samma sak här, en dotter kan aldrig någonsin gengälda sina föräldrar. Förutom om du skulle hitta dina föräldrar säljas på marknaden som slavar. Och du köper dem fri och de blir fria. Då har du gengäldat dina föräldrar. För när de är som slavar är det som att de är bundna, som att de är döda. Men du släpper dem fria, då får de som liv. Eller hur? Så den här hadithen bevisar föräldrarnas enorma rättigheter som de har. Och att hur mycket gott du än gör, hur mycket gåvor du än skänker dem, så kommer du aldrig att kunna gengälda dem. Förutom om du hittar dem som slavar och köper dem och sätter dem fria. Vilket självklart är typ omöjligt, eller hur? Som handlar. Så att det bevisar att hur mycket du än försöker, hur mycket gott du än gör, så står du alltid i skuld till dina föräldrar. Mashallah. Han nämner också de lärda en bestämmelse. Ni vet, om man som muslim äger en slav och vill fria slaven, så säger man någonting. Man säger, inte hur, du är fri. Du är fri för Allahs skull. Du kan gå och så vidare. Man måste säga det liksom. Men när du kommer till föräldrarna så säger de att en person kan inte äga sina föräldrar som slavar. Det går inte. Utan ser han dem säljas och han har pengar, måste han köpa dem. Han måste köpa dem för att befria dem. Och så fort han köpt dem och får dem i sin ägodel så är de fria. Han behöver inte säga ni är fria. Utan de blir automatiskt fria. För han kan inte äga sina föräldrar som slavar. Det går inte. Förstår ni? Så att han köper dem och de blir fria för Allahs skull. No. I nästa hadith, en athar som är liknande, som också då nämner föräldrarnas enorma rättigheter. Och det är en athar som berättas från Ibn Abi Burda, som sa: jag hörde min fader säga. Abu Burda är son till Abu Musa eller Ash'ari. Han sa att jag var tillsammans med Ibn Umar, son till Umar ibn Khattab. Och vi såg en man från Yemen som gjorde tawaf runt Kaaba och bar sin moder på ryggen. Vi såg en man från Yemen som gjorde tawaf runt Kaaba och han bar sin moder på ryggen. Samtidigt som han sa denna poesi: jag är hennes undergivna kamel. Om andra kameler eller djur skulle fly från henne så skulle jag aldrig fly. Bimana är ungefär betydelsen av denna poesi. Yani, jag är undergiven till henne. Jag är hängiven och jag är i hennes tjänst. Det hon vill att jag ska göra, gör jag. Om andra flyr, om andra sviker henne, jag kommer aldrig svika henne. Yani, jag lyder henne. Okej? Okay? Och han gör tawaf runt Kaaba och bär sin mamma på ryggen. Och så säger den här mannen, jag är Ibn Umar: tror du att jag nu har gengäldat min moder? Att vi är kvitt, yani. Jag har gjort så mycket khair mot henne. Och då så sa Abdullah bin Umar: la, wa la bi zafratin. Yani, inte ens en suck som hon har gjort för dig. Och sen så gjorde bin Umar tawaf runt Kaaba tills han kom till al-Maqam, Maqam Ibrahim, och där bad han två raka. Och så sa han: ja, Ibn Abi Musa, vet du att varje två raka förlåter synderna som har varit innan? Och denna hadith är sahih enligt Sheikh Albani. Så här finner vi återigen samma ämne. Och Abdullah bin Umar såg då den här mannen göra denna mycket fina gärning, att han gjorde tawaf och bar sin mor på ryggen. Vilket är någonting man kallar mycket nobelt. Någonting väldigt stort och någonting väldigt fint. Och han sa denna fina poesi också. Att jag är typ, jag är en tjänare. Det hon vill, gör jag. Jag kommer inte svika henne. Okej? Okay? Som han alla. Men han trodde att han hade gjort någonting jättestort. Yani. Att det var typ så stort att har jag gengäldat henne. Och då så sa Abdullah bin Umar: inte ens en zafra. Och det här ordet zafir nämns också i Koranen. Och det är lite svårt att översätta, men det finns ett ord på svenska. Men det, ni vet, när kvinnan föder barn, ja, sättet hon andas på, krystar, ja. Så inte ens en krystning, ja, inte ens en krystning har du gengäldat. Ja, ni, tänk dig allting gott hon gjorde hela sitt liv. Det här som du gjorde nu är inte ens en suck, en enda krystning som hon gjorde när hon födde dig, har du betalat tillbaka. Mashallah. Och sen så gjorde då Ibn Umar också tawaf runt Kaaba. Och sen så bad han två raka bakom al-Maqam. Vet ni vad al-Maqam är för någonting? Om ni har sett Kaaba på en bild så finns det som en glasmonter ungefär 2 meter bort från Kaaba. Med så lite guld på. Har ni sett den? Så här rund. Den kallas för Maqam Ibrahim. Och där inne finns det en sten med profeten Abrahams fotspår. Han stod på den här stenen när han byggde Kaaba. Så stenen kallas för Maqam och Ibrahim. Och profeten Muhammad al-Islam har uppmanat oss till att be två raka bakom al-Maqam om vi har gjort tawaf. Efter varje tawaf så ber man två raka. Och kan man så ber man dem bakom al-Maqam. Men här så sa Ibn Umar att om du gör det, eller han sa generellt, varje två raka förlåter synderna som har varit innan. Och det här bevisar dygden av salah. Att salah suddar bort våra synder. Som vi har talat om flera gånger. Kommer ni ihåg någon hadith om att salah suddar bort våra synder?
Från mellan bön till bön. Från fredag till fredag, från Ramadan till Ramadan till slutet av hadisen, raderar en syndare.
Ahsant. Att de fem sala och vad som sker däremellan, och Jumma till Jumma och Ramadan till Ramadan, suddar bort våra synder. Så länge man håller sig borta från Al-Kabair. Så sala suddar bort våra synder. Och också hadithen om floden, precis. Liknelsen om floden, att de fem sala är som en person som har en flod framför huset där han badar fem gånger om dagen. Så hadithen bevisar också då dygden av att be, och att bönen suddar bort våra synder. Vi går vidare till nästa hadith. Och som sagt var, vi går bara igenom de autentiska haditherna. Och det är hadith 13. Där berättas det från Atta ibn Sa'ib, från hans far, från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhum, att en man kom till profeten a.s. för att göra bay'a, att svära en ed till honom att han skulle göra hijra. Och det nämndes att den här mannen hade kommit till profeten a.s. och han hade lämnat sina föräldrar gråtandes. Och då så sa profeten till honom a.s. gå tillbaka och få dina föräldrar att skratta så som du fick dem att gråta. Gå tillbaka till dina föräldrar och få dem att skratta så som du fick dem att gråta. Och den här hadith är också sahih. Och mashallah, i den här hadithen så finner man att den här mannen ville göra stora uppoffringar. Han ville utvandra och göra hijra, som är en av de bästa av gärningar. Vad är hijra för någonting?
Att flytta från Dar al-Kufr till
Dar al-Islam. Ja. No, det är det, typ, vad kan man säga, första uppenbara meningen av hijra. Att man utvandrar från ett land av kufr, av otro, till ett land av islam. Det är det första man tänker på när man hör hijra. Hijra kan också vara att utvandra från ett land av synder eller bid'a till ett land av lydnad och ett land av kyrk. Och det kan också vara en relativ hijra, där man utvandrar från ett land av kufr till ett annat land av kufr. Som sahaba gjorde när de utvandrade från Mekka till Habasha. Mekka var på den tiden inte islamiskt. Och man utvandrade till Habasha, som inte heller var islamiskt. Men det var bättre. I Mekka dyrkade man statyer och man förtryckte muslimerna. I Habasha var de kristna, men muslimerna fick vara i fred. Och de respekterades. Alhamdulillah, han blev också sen muslim, al-Habash, Najashi. Så att det finns olika former av hijra. Och sen har vi den vardagliga hijran. Och vad är det? Att lämna synder. Wal muhajiru man hajara manaha Allahu an. Som profeten sa, att al-muhajir är den som lämnar det som Allah har förbjudit. Och det är någonting vi gör varje dag. Men att göra hijra till profeten Muhammad al-Islam, vilket också förknippas med jihad, för den som gör hijra kommer sen att ansluta sig till jihad, är från de största uppoffringar man kan göra i livet. Så när mannen hade då bestämt sig för att gå till profeten al-Islam och göra hijra, vilket gjorde hans föräldrar väldigt ledsna. Och han lämnade sina föräldrar gråtandes. Och när profeten al-Islam fick veta detta, så sa han att gå tillbaka till dina föräldrar och få dem att skratta, eller få dem att le så som du fick dem att gråta. Mashallah. Den här hadithen bevisar många saker. Och det är att man som muslim inte ska göra sina föräldrar ledsen. Det är någonting väldigt dåligt och negativt att göra sina föräldrar ledsen. Och hadithen bevisar också att man ska gottgöra för sina synder. Att man ska tillrättaställa saker och ting. Korrigera de fel man har gjort. Inte bara, kallas de gråter, jag gör toba. Jag stannar kvar här, jag gör toba. Nej. Ställ till rätta, gå tillbaka, korrigera och få dina föräldrar att bli glada igen. Så har man gjort en synd, så ska man försöka att korrigera den. Och att återställa saker och ting som de var. Om man har förstört för någon eller sårat någon och så vidare. Det finns två sorters jihad och två sorters hijra, kan man säga. Det man förstår av den här hadithen är att den här mannens hijra var frivillig. Och därför beordrades han att gå tillbaka. Om ens hijra och ens jihad däremot är fardul ayn, den är obligatorisk, så behöver man inte föräldrarnas tillåtelse. Man behöver inte föräldrarnas tillåtelse om det är fardul ayn. Du bor i ett muslims land och makthavaren säger du specifikt ska ut i jihad till exempel. Vi behöver dig. Då måste man ge sig ut. Eller ens land blir attackerad av fiender. Och alla unga män och starka män måste försvara landet. Då måste du också ut och kriga. Även om föräldrarna säger nej. Då är det fardul ayn. Obligatoriskt. Taib. Men om det är fardul kifaya. En jihad som inte är en plikt för alla. Så måste man ha föräldrarnas tillåtelse. Som de lärda nämner. Att man måste ha de föräldrarnas tillåtelse. Om man ska ut i en sådan jihad som då är rekommenderad. Ja. Ta i. Nästa hadith. Hadith 14. Som berättas från en man som heter Musa. Från Abu Hazim. Som berättar från Abu Mur'a. Som var slav till Umhani. Eller tjänare till Umhani. Som var dotter till Abu Talib. Hon berättade att vi red tillsammans med Abu Huraira till en plats som heter Al-Atiq. Som ligger strax utanför Al-Medina. Och när Abu Huraira kom in i sin mark. Så skrek han med högsta rösten. Alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummata. Han hälsade med den islamiska hälsningen. Och så avslutade han med på min moder. Yani assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh min moder. Ya ummata. Och då så svarade hans moder. Wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Och då så svarade Abu Huraira. Rahimakillah kama rahimtani sagira. Må Allah ha rahma över dig. Så som du hade rahma över mig när jag var liten. Och då så svarade hon. Ya bunayya wa anta fajazaka Allahu khayran. Och du, må Allah belöna dig med det bästa. Wa radiya anka kama barartani kabira. Och må Allah vara nöjd med dig. Så som du behandlade mig väl när jag var äldre. Och så sa Musa. Att Abu Huraira kallades för, eller hans namn var Abdullah ibn Amr. Och denna hadith är Hassan. Mashallah. En väldigt fin athar som nämner Abu Hurairas goda bemötande till sin moder. Och de som har hört om Abu Hurairas liv, har ni hört den berättelsen om hur han blev muslim och hans mamma och så vidare. En väldigt fin berättelse som också finns på hemsidan om Abu Hurairas liv. Abu Huraira blev ju muslim de fyra typ sista åren av profeten Muhammeds liv al-Islam. Ungefär 4,5 år. Och mashallah han var dag och natt, eller så gott han kunde, tillsammans med profeten al-Islam för att lära sig så mycket som möjligt. Abu Huraira hade en väldigt bra relation med sin mor. Och var väldigt hängiven, men hon var tyvärr mushrika. Hon dyrkade statyer. Och hon brukade tala illa om islam och tala illa om profeten Muhammed al-Islam, vilket sårade honom väldigt mycket. Så han gick en dag till profeten al-Islam och grät över hans moders yani kufr. Så han gjorde dua att Allah skulle vägleda Abu Hurairas mamma. Och mashallah, alhamdulillah, när han gick hem så hörde han vattnet rinna. Hon gjorde ghusl för att hon hade konverterat till islam, mashallah. Så i alla fall, man finner här deras, mashallah, mycket fina relation. Hur, när han kommer in till sin mark. Inte att han är framför huset, utan han är långt borta. Han skriker med högsta rösten på sin, och hälsar sin mamma med denna, mashallah, mycket fina islamiska hälsning. Som också är en form av dua. Och hon besvarar honom också då med den bästa islamiska hälsningen. Och sen så gör han dua för sin moder. Rahimakillah kama rabbaytani sagira. Må Allah ha rahma över dig så som du tog hand om mig när jag var liten. Och det här är som ayan i Koranen. Och då så besvarade hon och gjorde också då dua. Att må Allah belöna dig med det bästa. Och må Allah vara nöjd med dig. så som du var god mot mig när jag var gammal. Mashallah. Så här finner man vikten av att hälsa folk med den islamiska hälsningen. Och att hälsa tillbaka, vilket är en skyldighet. Och vi finner också vikten av att göra dua för sina föräldrar. Och att föräldrarna gör dua för sina barn. En muslim generellt talar alltid gott. Och besvarar folk med de bästa och finaste hälsningarna och finaste talet. Och från det bästa man kan göra till folk är att göra dua. Att göra dua för folk. Och därför finns det en sahih hadith i Tirmidhi. Att profeten alaihissalam sa: om någon person gör någonting gott mot er. Och ni då säger jazakallahu khairan. Så har man gjort överdrivet mycket gott i att tacka personen. Eller generellt, om någon gör någonting gott mot dig, så har det nämnts att du ska ge gott tillbaka. För KFO. Och kan man inte, eller har man inte någonting, eller säger man jazakallahu khairan, så har man gjort. Inte bara gott tillbaka, du har gjort yani faqad ablagha fi thana. Du har typ överdrivit i att ge gott tillbaka. Så när någon person gör någonting gott till dig, så är bland det bästa du kan göra att göra dua för personen. En broder hämtar vatten, jag säger jazakallahu khairan. Idag, mashallah, alhamdulillah, det är någonting som vi ofta gör. Men att vi värderar det så högt som det verkligen är, nej. Det är någonting väldigt fint att man gör dua för folk. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Aslahakallah. Radiyallahu ank. Rahimakallah. Hadakallah. Mycket fina dua som man kan säga hela tiden. När man möter folk. Någon gör någonting fel eller någonting. Säger hadakallah. Aslahakallah. Men oftast ibland vi väljer andra ord. Eller hur? Kritisera folk, vi hackar på folk och så vidare. Skratta kanske och så vidare. Men istället kan man ha de här fina orden. Aslahakallah, hadakallah, ghafarallahu lak. Mashallah. Och det är någonting som man ofta finner i ulema. De hela tiden har dessa ord på tungan. Subhanallah. Wallah, ge oss denna goda karaktär. Så mashallah, han gjorde dua för sin mor och hon gjorde då dua för honom. Och det är också någonting väldigt rekommenderat att föräldrarna gör dua för barnen. För att profeten alaihissalam har nämnt att föräldrarnas dua för barnen inte nekas. Det är en dua som accepteras. Så föräldrarna ska passa på att alltid göra mycket dua för sina barn. Och speciellt de här som vi sa, de här vardagliga. Barnet gör något fel, aslahakallah. Wallah, korrigera det. Hadakallah. Ja? Rahimakallah, ghafarallahu lak. Hela tiden, mashallah. Istället för vissa föräldrar, när barnen gör fel, subhanallah, de gör dua mot barnen. Säg, må Allah förbanna dig. A'udhu billah. Eller, ja himar. Nu åsna, vad har du gjort? Och så vidare. Det finns hos vissa föräldrar, subhanallah. Istället försök att man då använder dessa dua på ett positivt sätt till sina barn, mashallah. Som Abu Huraira gjorde med sin moder, mashallah. Och här nämns det att Abu Hurairas namn var Abdullah. Abdullah bin Amr. Abu Huraira är känd med sin kunya Abu Huraira. Men det var inte ett namn, utan det var ett smeknamn. Som betyder egentligen pappa till kattungarna. Kattungen. Han brukade ha en kattunge med sig. Han älskade små katter. Så profeten Al-Islam gav han det här smeknamnet Abu Huraira. Och det finns ikhtilaf beträffande hans riktiga namn. Var det Abdullahi som nämns här eller var det Abdurrahman? Allah alam, ulema nämner båda dessa. Och det nämns att hans namn i jahiliya det var Abdushams. Abdushams, slav till solen. Alltså ett kyrknamn som han då bytte till antingen Abdullah eller Abdurrahman. Eller kanske båda, Allah alam. Ja. Vi går vidare till nästa hadith, kapitel 15. Eller kapitel 7, hadith 15. Och det är en hadith som berättas från Abi Bakr radiyallahu anhu. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir." Ska jag inte berätta för er vilka de största synderna är? Och han sa den här frågan tre gånger. Ska jag inte berätta för er vilka de största synderna är? Ska jag inte berätta för er vilka de största synderna är? Och då så sa sahaba, bala ya Rasulullah, berätta för oss. Och då så sa han, al-ishraku billah, att göra kyrk. Wa uququl walidain, och olydnad mot föräldrarna. Och sen så satte sig profeten upp. För när han innan talade så hade han låg och lutade sig. Så han satte sig upp och så sa han, ala wa qawlu zur, och att tala falskt. Och han fortsatte att repetera det här. Att tala falskt, till sahaba sa, vi önskade att han skulle vara tyst. Yani, med omtanke, vi brydde oss om honom. Att vi såg att han, yani, verkligen ansträngde sig när han sa det här om och om igen i ilska. Att ljuga, att vittna falskt. Så att de brydde sig om honom och önskade att han skulle sluta repetera detta. Och det här är en känd hadith som finns i Bukhari och i Muslim. Som då berättas av Abi Bakra, som var en, mashallah, en väldigt stor och nobel sahabi, radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Och det är viktigt att säga, för det finns vissa ahlul bid'a idag som har talat illa om just Abi Bakra. Just Abi Bakra. Det finns en ikhwani i Kuwait som heter Al-Ashqar, som har förtalat honom och säger att han är inte pålitlig. Hans hadither är inte pålitliga. Subhanallah. Ajib. Och han är också den som berättar hadithen om att kvinnor inte får vara ledare. Och då säger de, den hadithen går inte att acceptera. För den berättas från honom. För de vill ha kvinnliga ledare. Så att, kallas, vi tar bort honom. Då kan vi skippa den här delen av den sunna. Och det är fel. Utan Ahl sunna wal jamaas aqida är att alla sahaba är pålitliga. De är alla udul. Det finns ingen sahabi som är opolitlig. Det finns ingen sahaba som är daif i hadith. Utan alla sahaba är från de bästa av människor. Om det så är en sahabi som träffade profeten en minut, alayhi salatu wassalam, så är han bättre än alla som kommer efter sahaba. Fram till domedagen. Det är vår aqida. Och att den som talar illa om en av sahaba är en mubtadi'. Han är från ahlul bid'ah. Och Imam Ahmed till och med sa, han är en shi'i, en rafidi, en khabith. En vidrig rafidi, den som kränker och sänker statusen av en av sahaba. Så att det ska man absolut inte göra. Nam, Abi Bakra berättar här att profeten al-Islam sa till sahaba, ska jag inte berätta för er vilka de största av synder är. Och det här var någonting som profeten al-Islam gjorde ofta, att han ställde frågor när han ville lära ut. Från hans yani utlärningspedagogik, om man kan kalla det för det, var att han använde frågor. Och som ulema här nämner, så blir man mer mottaglig när någon ställer en fråga till dig. Vill du veta vad den största synden är? Vill du veta vad den största synden är? Vill du veta vad den största synden är? Då är du mottaglig, du är beredd. Ja, men vad är den? Jag vill veta den. Än om jag säger den största synden är kyrk och olydnad och lugn. Då kallas, du har hört det. Du kanske inte var lika mottaglig och du kommer glömma bort det. Så att det är ett väldigt bra utlärningssätt att man använder den här frågor och svar. Och Sheikh Uthaymin brukar ofta betona just på detta. Att man ofta ska använda frågor och svar med sina elever. Och speciellt om det är folk som kanske inte är så intresserade. Du sitter med några ungdomar och så. Men ställ en fråga. Vad är islams fem pelare? Vem vet? Och då börjar de kanske tävla med varandra och så vidare. Eller hur? Eller vi vet inte, berätta för oss. Förstår du? Så att man fångar folks uppmärksamhet när man ställer frågor. Och att han också repeterade tre gånger. Det var också från profeten Sunna alaihi salam. Att han ofta repeterade det han sa. För att folk skulle förstå. Och att folk skulle lära sig. Han talade tydligt. Man kunde räkna hans ord och han repeterade oftast då flera gånger det han sa. Så han frågade här, ska jag inte berätta för er vilka de stora synderna är, al-kaba'ir? Och sahaba de sa, jo, berätta för oss. Sahaba ville lära sig. Och här så ställde han frågan, vilka de stora synderna är. Och det här bevisar att synder delas in till stora och små. Al-kabair och el-sagair. Jag tror vi nämnde det förra veckan, definitionen av de stora synderna, eller hur? Men vi tar det igen. Vad är definitionen av en kabira, en stor synd? Ja, du får rätt spår. Men, en synd, eller har nämnts ett straff i Koranen och Sunna. Att personen som gör den här synden straffas i det här livet eller i nästa liv. Okej? Okay? Om det nämns ett specifikt straff i Koranen och Sunna för en synd. Den som gör den här synden straffas i det här livet eller straffas i nästa liv med en specifik, ett specifikt straff. Då är det ett tecken på att det är en stor synd. Vi har också andra saker som tyder på att synden är stor. Om det läms förbannelse. Den som gör den här synden får Allahs la'na, profetens la'na alayhi salam, eller änglarnas la'na. Då är det också en kabira. Eller att profeten säger alayhi salatu wasalam, den som gör den här saken är inte från oss. Eller
om man ser ner på en synd.
Ja, det kan också vara, har nämnts att av ställa för att en person som tar lätt på en synd, han gör en liten synd, till exempel han lyssnar på musik hela tiden, det är ingenting. Att ta lätt på synden gör den till en stor synd, eller det är en stor synd i sig själv, förstår du? Också en annan sak som nämns är att till exempel det nämns i sunna, den som gör den här synden kommer inte gå in i Jannah. Den som gör den här synden kommer inte känna doften av Jannah. Den som gör den här synden kommer Allah inte att rena. Allah kommer inte tala med honom på domedagen. Allah kommer inte kolla på honom på domedagen. Då är det också en kabira. Och resten av synder är små synder. Så här nämndes då den här frågan. Ska jag inte berätta för er vilka de stora av synder är? Och här finns också en annan viktig sak som Sheikh Abdurazak nämner. Det är att man förstår av det här att profeten al-Islam var mån om att lära sahaba al-kabair. Vilka var de stora synderna? För att sahaba sen skulle akta sig från al-kabair. Hur kan du hålla dig borta från al-kabair om du inte vet vilka de är? En muslim ska inte göra stora synder. Men hur kan man hålla sig borta från stora synder när man inte kan skilja på stora och små synder? Eller vissa som handlar, vissa juhal, stoppar tillåtna saker bland al-kabair. Ja, de säger det är kabira att dricka Pepsi eller någonting. Förstår du? Det är halal. Det kanske inte är nyttigt, men det är inte haram. Ingen kabira att dricka Pepsi, förstår ni? Så är det viktigt att känna till. Vad är tillåtet? Vad är makro? Vad är haram? Och vad är en kabira? Förstår ni? Och ett tips som Sheikhen också sa, det var att han råder alla att studera ämnet al-kabair. Och från det bästa som har skrivits är en bok som heter Al-Kabair av Imam al-Dhahabi. En bok som heter Al-Kabair av Imam al-Dhahabi. Som skrevs ungefär 700 år sedan. Där han har nämnt ungefär 70 stycken av de största av synder. Och han avslutar boken med att nämna saker som kan vara från de största av synderna. Men han är lite osäker. Han säger att det här är en bok som man borde läsa minst en gång i livet. Och alhamdulillah, den finns. Vi har gått igenom boken, finns på islam.nu i audio, man kan lyssna på den. Och inshallah, boken finns också översatt, men det behöver rättas. Må alla underlätta att vi rättar boken och trycker boken. Så det är en bok som man borde studera åtminstone en gång i livet, så att man får lite koll på vad som är från de stora synderna. Och då så nämnde profeten al-Islam i den här sittningen tre stycken synder. Den första synden som han nämnde var el-ishraku billah. Att dyrka någonting vid Allahs sida. Att sätta likar vid Allahs sida. Det här är den första och största synden som finns. Den grövsta synden som finns är att göra shirk. Inna shirka la dhulmun azim. Den största och grövsta synden som finns är att dyrka någonting vid Allahs sida. Allah ensam har skapat oss. Då är det han ensam som ska dyrkas. Eller hur? Så att dyrka någonting annat än Allah blir därför den grövsta av alla synder. Och sen så nämnde han wa uququl walidain. Och olydnad till föräldrarna. Vi talade i förra lektionen om birrul walidain, lydnad och fromhet och hängivenhet mot föräldrarna. Birrul walidain är från det bästa man kan göra. Och det nämns tillsammans med Allahs rättigheter. Allah säger ofta i Koranen, dyrka mig och var god mot dina föräldrar. Här motsatsen. Gör inte kyrk och var inte olydig mot dina föräldrar. Yani, det nämns som en av de värsta och största av synder. Efter kyrk så nämns olydnad mot föräldrarna. Som handlar. Vilket tyder på vilken otroligt grov synd det är att vara olydig mot sina föräldrar. Och det här vill jag att man ska förstå. Att folk är ofta olydiga mot sina föräldrar. Och de tar lätt på det. Men det är inte bra. Men de ser inte allvaret av det de gör. Att det faktiskt är en av de största av kabär efter kirk. Förstår ni? Att det nämns tillsammans med mord, zina, stöld, ränta och så vidare. Som handlar nämns olydnad mot föräldrar. Och sen den här definitionen, vad är olydnad? Att din mamma eller pappa säger diska och du säger nej. Chalas, då har du fallit in i en av de största avsynder. Du säger nej. Pallar inte. Uff, orkar inte. Chalas, du har gjort en av de grövsta och största avsynder som finns. Städa i ditt rum, nej. Gå och handla mjölk, nej. Som handlar. Läs Koran, nej. Då har du gjort en av de största av kabär som finns. Subhanallah. Så tänk på det. Att man ska lyda sina föräldrar så länge det är lydna till Allah. Om det är synd i en annan sak, då ska man inte lyda. Så olydna till föräldrarna räknas då bland de grövsta av synder. Och sen så, efter att profeten sagt det här, han lutade sig alaihi salam, så satte han sig upp. Och när han satte sig upp så sa han ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, och fortsatte att repetera det om och om igen. Att tala falskt. Att ljuga. Och en annan hadith, att vittna falskt. Och han fortsatte repetera det här om och om igen. Så mycket att sahaba tyckte synd om honom. Att han tröttade ut sig och blev så arg. Och tog det så allvarligt. Att de gärna i omsorg och omtanke för honom önskade att han skulle sluta säga det. Inte att de ogillade det han sa. Men i omtanke för det han, att han gärna, det tog på honom, tärde på honom. Så ville de att han då skulle sluta säga det. Och då kommer vi till en fråga. Varför satte han sig upp och betonade att tala falskt? Mer än kyrk och olydan mot föräldrarna. Som är större synder. Ja.
Det kanske är en synd man kan hamna oftare.
Ja. Det är en synd som man kan hamna oftare i. Och som folk kanske tar lättare på. Yani, kyrk är någonting som audubillah. Vem gör kyrk? Alltså man känner det äckligt. Det finns inget behov av att göra kyrk. Yani. Och kukul walidain. Alla fördömer det, förstår du? Men när det kommer till just att tala falskt. Så är det någonting som folk tar väldigt lätt på. Och någonting som folk tyvärr gör vardagligen. Eller vissa, tyvärr. Att de ljuger. Och de tar lätt på det. Och ser det inte lika allvarligt som att göra kyrk eller att vara olydig mot föräldrarna. Självklart det är inte lika allvarligt. Men det är någonting som folk tar lättare på. Och när man tar lätt på en synd så är det att det blir vanligt. Inget problem. Du kan ljuga, du vill ha jobb, du ljuger. Du går till socialen, du ljuger. Du kommer sent till jobbet, du ljuger. Du kommer sent till skolan, du ljuger. Och så vidare. Folk tar lätt på det. Men de här lugnerna leder till stor ondska i samhället. Eller hur? Om alla går och ljuger och alla vittnar falskt så leder det till stor ondska i samhället. Och därför är det något väldigt allvarligt som man ska ta allvarligt på. En muslim ljuger aldrig. Vem är det som ljuger?
Shaitan.
Ja, shaitan, namn. Och al-munafiqun. Namn. Hycklare. Deras första, största och utmärkande egenskap är i det hadatha kadab. När han talar så ljuger han. Förstår ni? Så det är en hycklares egenskap, en munafiks egenskap att ljuga. En muslim är ärlig. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Troende frukta Allah och var bland de ärliga, de uppriktiga. En muslim ljuger inte. Och därför så sa profeten al-islam i den kända hadithen som jag har nämnt så många gånger. Men jag vill att den ska sitta. Han sa, iyyakum wal-kadhib. Jag varnar er för lugn. För lugn leder till vart? Ilal fujur, till synd. Och al-fujur leder till jahannam, till elden. Och en person fortsätter att ljuga tills Allah skriver ner honom som en kaddab, en lugnare. Förstår ni? Lugn leder till synd. Synd leder till elden. Och personen blir en kaddab hos Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum bisidq. Och jag beordrar er att tala sanning. För sanning leder till birr, fromhet. Och fromhet leder till al-jannah. Och en person försöker att vara ärlig och tala sanning tills Allah skriver honom som en siddiq. Som en sanningsenlig person. Mashallah. Så en muslim ska alltid försöka att tala sanning. Och man ska inte ljuga. Och tyvärr idag har det blivit väldigt vanligt bland folk att de ljuger. Men det är okej, de är kuffar. Man får ljuga för kuffar. Har ni hört det? Får man ljuga för kuffar? Finns det i islam så här hadith, du får ljuga för kuffar? Finns det? Finns det i Koranen? Att det är halal att ljuga för kuffar? Nej, det finns inte. Subhanallah. Profeten al-Islam, brukar han ljuga för kuffar i Mekka? Nej. As-sadiq al-amin. Den pålitliga, den ärliga. Som aldrig ljög en enda gång i hela sitt liv. Det var profeten al-Islam. Han var ärlig till och med mot sina fiender. Subhanallah. Allah al-Musta'an. Och de enda undantagen är om det är krig. Så får man gärna lura fiender att man har mera vapen. Eller man ska göra någonting som man inte gör och så vidare. Eller att man ljuger för att stifta fred mellan två muslimer. Eller man ljuger för sin fru. För att göra henne glad. De här sakerna har nämnts. Men även där, de här undantagen som har nämnts i sunna. Så säger vissa ulema, det här är inte att ljuga. Yani att du säger en osanning. Det här är teoria. Att du säger någonting som kan förstås på ett annat sätt. Ja? Nej, inte vita lögner. Utan du säger någonting som kan förstås på ett annat sätt. Som då profeten Ibrahim alaihissalam. När kungen ville ta hans syster, han sa, när kungen ville ta hans fru, han sa, det är min syster. Yani, det är min syster i islam. Förstår du? Så han sa någonting som var sant, men det förstods på ett annat sätt. Förstår ni? Inni saqim, jag är sjuk. Yani, jag blir sjuk av eran kyrk. Jag mår inte bra av eran kyrk. Förstår du? Yani, sådana här är tillåtna vid de här tillfällena. Eller om det finns ett riktigt, riktigt stort behov. Men i alla fall, en muslim ljuger inte. Och vittnar inte falskt. Utan en muslim är alltid ärlig. Sen så berättar författaren en till hadith att en av sahaba bad en annan sahabi skriva till honom det som han hade hört från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och då så skrev han ner att profeten Muhammed alaihi wasallam förbjöd. Nej. Han förbjöd för mycket frågor. Att man slösar på pengar och al-qil wal-qal. Och att man sprider skvaller. Profeten al-Islam förbjöd de här tre sakerna. Och den hadithen är sahih. Vilka tre saker förbjöd han? Han förbjöd kathratu su'al. Överdrivet mycket frågor. Eller tjafs. Som det inte finns någon nytta i. Kathratu su'al. En annan förklaring kan också vara att profeten al-Islam förbjöd att sahaba skulle fråga honom för mycket frågor om vad som är halal och haram. För som Allah säger, fråga inte om dessa saker. För då kanske svaret kommer och det kommer inte göra er glada. Yani sahaba fick inte fråga om saker som var tillåtna om de var haram. För då kanske det skulle komma ner ett förbud att de är haram. På grund av den här frågan. Så sahaba ställde inte för mycket onödiga frågor. Men efter det att islam och sharia fullbordades så får man ju självklart ställa dessa frågor. Och man ska ju fråga för att lära sig sin religion. Som Allah har sagt i Koranen, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Men man ska inte ställa för mycket överdrivna och onödiga frågor, säger ulema. Du går till en sheikh och ställer frågor som det är helt onödiga. Det finns inget behov av de här frågorna. Du slösar din tid och hans tid. Och det tror jag vissa gör. Man ställer onödiga frågor trots att det finns viktigare frågor som han borde lägga vikt på. Kan han sin akida, kan han sin wudu, kan han sin salah? Och han ställer jätteavancerade, svåra frågor som inte berör honom. Så att det ska man låta bli. Och han förbjöd också att man slösar pengar. Wa ida'atul mal. Att man slösar pengar. Gärna att man lägger pengar på saker som är förbjudna. Eller saker som är helt onödiga. Eller att man också försummar att ta hand om sina pengar. En muslim kommer frågas på domedagen. Hur har du tjänat dina pengar? Och hur har du spenderat dina pengar? De som var försiktiga. Så en muslim ska inte slösa. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala om de som slösar i Koranen? Innal mubadhirina. Allah säger att de är Satans bröder. Slösare är Satans bröder. Wa la tubadhir tabdhira. Allah säger att slösa inte. Så en muslim ska vara måttlig, moderat när det kommer till att spendera. Man ska inte slösa. Utan man är, alhamdulillah, gärna spendera på det som kommer att gynna dig. Och sen så förbjöd han också från al-qil wal-qal. Gärna skitsnack, skvaller. Och de säger här, ulema, al-qil wal-qal är att förmedla allt man hör. Att sprida vidare allt man hör och läser. Han sa. Utan att bekräfta och verifiera den här kunskapen, det här ryktet och det man har hört. Är det korrekt? Är det sant eller inte? Och därför så sa profeten al-Islam att det räcker som lugn. En person blir en lugnare om han bara förmedlar allt han hör. Varför? För om du alltid förmedlar allt du hör så kommer du en dag att förmedla någonting som inte är sant, eller hur? För idag sprids saker som inte är sant. På nyheter, i meddelanden, på Facebook. Han sa, hon sa, massa falska nyheter. Och om man är som en sån här person som alltid säger allt man hör, så kommer man att förmedla saker som inte är sant. Därför ska man vara försiktig. Och endast förmedla de saker som man är säker på att de är sant. Och det finns någon nytta i dem. För som Sheikh Zayd säger här, att det som du säger delas in i två kategorier. Det som är för dig och det som är emot dig. Allt du säger. Amma laka wa alaik. Det är för dig eller emot dig på domedagen. Så man ska tänka innan man uttalar sig. Kommer den här saken gynna mig eller kommer den här saken att skada mig? Om du inte vet att det kanske inte är sant. Men ni själv, låt bli att säga det. Eller hur? Så man ska vara försiktig med vad man säger. En viktig fråga som kommer upp när man läser denna hadith. Är någon som kommer på frågan? Mashallah, systrarna kom på den. Kommer ni på den? Hadithen är slut. Vad är den viktiga frågan? Ingen kommer på? Mashallah. 1-0 till systrarna. Nej. Vad har den här hadithen med olydnad till föräldrarna att göra?
Man ljuger till föräldrarna.
Nej. Nej, nämns inte. Föräldrarna nämns inte i denna hadith. Tayyib. Samma hadith kommer att nämnas senare i boken. Och då finns det tillägg. Wa uquq al-ummahat. Att profeten al-Islam förbjöd från fyra saker. Och han la till att man är olydig mot sina mödrar. Och Allah, varför nämner han inte det tillägget här? Det kan vara att Imam Bukhari kanske vill just att vi ska tänka till, men varför nämns det inte här? Så börjar man leta och så hittar man att han nämner hadithen med dess fulla ordalag senare i boken och så vidare. För Imam Bukhari gör sig ibland att han nämner delar av hadither och stycken på olika kapitel. Okej? Okay? För att kanske man ska gärna bli mer ivrig som student och söka den här kunskapen. Wallahu alam. Men i alla fall, det fjärde tillägget var uquq al-ummahat. Han förbjöd från olydnad till ens mödra. Att man är olydig mot ens moder. Vi tar en kort hadith till, sen är vi färdiga för idag. Kapitel La'na Allahu man la'na walidayh. Kapitlet Allah förbannar den som förbannar sina föräldrar. Hadith 17. Och den hadith som berättas från Abu Tufail, där han sa att man frågade Ali radiyallahu anhu om profeten alayhi salam särskilde honom med någon kunskap som han inte gav till resten av folk. Och då så sa Ali att profeten alayhi salam särskilde mig inte med någon kunskap från resten av folk, förutom det här bladet, ett papper som han tog fram från skidan av sitt svärd. Och han läste på pappret att det stod لعن الله من ذبح لغير الله, att profeten alayhi sa må Allah förbanna den som slaktar till någon annan än Allah, må Allah förbanna den som stjäl från en annans mark, må Allah förbanna den som förbannar sina föräldrar, må Allah förbanna den som skyddar en innovatör. Och den sahih hadith som finns i Muslim och andra. Den här hadithen, mashallah, är väldigt viktig. Abu Tufail frågade Ali ibn Abi Talib om han hade någon kunskap som endast profeten hade sagt till honom och ingen annan. En takhsis, att han hade fått någon särskild kunskap som ingen annan hade fått. Varför är den här frågan så viktig? Är det någon som vet? Till just Ali. Nej. För att det är just det som Shia säger. Shia, de säger att profeten a.s. gav hemlig kunskap till Ali. Att han skulle vara hans wasi, att typ du är khalifa efter mig. Och så vidare. En massa saker, Ahlul Bayt och khalifa och du är khalifa och så vidare. Att han skulle ha fått den här hemliga kunskapen. Okej? Okay? Och det är en viktig sak som Shia baserar sin akida på. Och det här är inte sant. Profeten a.s. gav inte honom någon hemlig kunskap. Utan det han fick, han sa, han gav mig ingen speciell, yani, särskilde mig inte med någon kunskap. Förutom de här sakerna. Och de här fyra sakerna är någonting som han sa till andra muslimer också. Och det är inte någonting som är speciellt till Ali, utan det är till hela umman. Förstår ni? Så att det här är en lugn. Och det kan vara så att Abu Tufail frågade det här för att det började spridas rykten. Det fanns en man som heter Abdullah ibn Sabah som startade Shia. Och han började sprida sådana här lugner att Ali hade fått speciell kunskap, hemlig kunskap, och han var profetens arvtagare som skulle få makten efter profeten Ali Islam och så vidare. Men Abu Bakr tog makten och sen tog Umar makten orättvist, och sen tog Uthman makten orättvist och så vidare. De tog den från Ali fast det var han som hade fått det här testamentet från profeten Ali Islam. In en massa lugner. Så här finner vi svaret. Nej, Ali fick inga hemliga råd. Punkt slut. Förstår ni? Han är inte någon wasi. Han är inte den som skulle ha makten efter profeten al-Islam. Utan Abu Bakr var den som skulle ha makten efter profeten al-Islam. Och sen Umar och sen Uthman och sen Ali radiyallahu anhu. Alhamdulillah, saker och ting blev så som profeten ville att de skulle vara. Punkt slut. Men han tog då fram det här pappret som han hade skrivit ner. Fyra saker. Eller fyra sorters personer som profeten al-Islam förbannade. Och vem var den första? Må Allah förbanna den som slaktar till någon annan än Allah. Vad är domen för att slakta till någon annan än Allah? Shirk. Finns det folk som gör det? Ja. Finns det väl vissa okunniga muslimer som går till gravar och slaktar till helgon? Finns muslimer som slaktar till exempel för att skydda sig från jinner? De flyttar in i ett hus, de tror att om du slaktar en svart tupp eller svart lamm eller någonting och så smetar du in blod vid dörren, så kommer ingen shaitan att komma in i huset. Och det kanske är sant, för du har gjort kyrk. De har ingenting att göra i huset, du är redan kafir. Förstår du? Du ser ingenting att hämta i huset. Så att det är inte tillåtet att slakta till någon annan än Allah. Man slaktar bismillah i Allahs namn och till Allah. Och sen sa han, må Allah förbanna den som stjäl landmärken. Yani den som stjäl någon annans mark. Också en av de stora synderna. Och sen så sa han, må Allah förbanna den som förbannar sina föräldrar. La'na Allahu man la'na walidai. Att förbanna sina föräldrar kan vara på två sätt. Det första, att man förbannar dem direkt. Att ett barn svär och säger fula ord åt sina föräldrar. För la'na, när det kommer från människan, är inte bara att man åkallar förbannelse, utan det är också att man svär. att man använder svordomar och fula ord är också en form av la'na när det kommer till människor. När Allah gör la'na så betyder det att man är utesluten från Allahs rahma. Man är borta från Allahs rahma. Men när människorna gör la'na så kan det också vara att de svär. Så må Allah förbanna den som svär eller gör la'na på sina föräldrar. Och det här är från de största av synder. Och subhanallah, är det så här man ska gengälda den goda, yani det man har fått från sina föräldrar? Genom att svära åt sina föräldrar? A'udhu billah. Så vissa människor sjunker så lågt att de använder fula ord mot sina föräldrar. Då är de under denna hadith. Taib. Det finns också ett annat sätt att förbanna sina föräldrar. Och vad är det för någonting? Khalid. Nej. För en annan hadith när profeten Alisam sa det här, så sa sahaba i förvåning, men vem svär åt sina föräldrar? Eller ingen är så dum att han gör så. Och då så sa profeten Alisam, jo, han svär åt någon annans föräldrar, och då svär de åt hans föräldrar. Exakt det som ungdomar gör idag. Vissa säger, din mamma. Din mamma, hon är så. Okej? Okay? Hans kompis, han vill inte säga något fult om honom. Så han säger, din mamma, hon är si och så. Och vad säger personen tillbaka? Din mamma är också så, eller hur? Så då svär han åt din mamma. Och vem orsakade att han svär åt din mamma? Du. Du svär åt hans mamma. Förstår ni? Och samma sak pappa. Eller syster. Din syrra, din pappa, din mamma. Man får inte tala illa om någon annans föräldrar. Förstår ni? Och vad har hans mamma med någonting att göra? Ert problem att ni retar och skojar med varandra. Vad har hans mamma med saken att göra? Ingenting, eller hur? Så det här måste man verkligen förbjuda och lära barnen. Man kan inte säga fula saker om någons mamma. Om sin egen mamma eller någon annans mamma på det här kränkande sättet. Förstår ni? Och sen så sa han den sista saken. La'na Allahu man awa muhditan. Wa Allah förbanna den som försvarar en innovatör, en person som gör bid'a. Och det kan också betyda en person som gör grova synder. Och ordet här, la'na, förbannelse över den som awa, den som försvarar, tar i skydd och är nöjd med det som en innovatör gör. Och den här delen av hadithen är jätteviktig. Enligt våran aqida, våran trosuppfattning, så får en muslim inte göra bidda, eller hur? Bidda är i helvetet, eller hur? Och folket av bidda är i helvetet. Det är vi överens om. Men du får inte heller sympatisera med folket av bidda. Någon kanske säger, men jag gör inte bidda, men jag tycker han är bra. Han som gör bidda. Förstår du? Du får inte göra det heller. Du får inte känna behag. Du får inte känna dig nöjd med en människa av bidda och hans bidda. Du får inte sympatisera och du får inte vara nöjd och sprida vidare hans bidda. För då är du under denna hadith, la'natullah, du får Allahs la'na om du försvarar en sån här person. En muslim måste hata det som är haram, och han måste hata bid'a, och han måste hata folket av bid'a. Och där finner vi våran aqida från böckerna av salaf, att de är alla överens på att man ska hålla sig borta från bid'a, och man ska hålla sig borta från folket av bid'a, och man ska hata folket av bid'a, man ska förnedra folket av bidda, man ska varna för dem, man ska bränna deras böcker och så vidare. Och man får absolut inte sympatisera med dem. Och salaf brukade döma en person ut med detta, att den som sympatiserar med folket av bidda, han är från dem. Förstår ni? Och det här är en viktig punkt som idag jag talade med en broder Musa, att han förvånades över hur vissa personer som kallar sig för salafi, att de följer den korrekta aqida ahli sunnah wal jama'a, på sin Facebook länkar till folket av bidda och likar folket av bidda. Folk som idag föreläser i Sverige, England och så vidare, folket av bidda, folk som inte är salafia, de gillar hans föreläsning, de sprider hans föreläsning och så vidare. Det är inte tillåtet i islam. Eller när det kommer till synder, någon gör värsta brottet, någon står och röker en joint och du tycker like, a'udhu billah, vad är like? Han är mujrim. Du kan inte gilla honom. Förstår du? Och försvara honom och skydda honom och tycka han är cool. Nej. Det är inte tillåtet i islam. Så man måste skärpa sig, bröder. Man kan inte sitta och lajka filmer och musik och knark och folket av bidda. Förstår ni? Man ska vara försiktig. Du ska representera det som du står för. Du ska vara en person av sunna, en person av selef. Eller hur? Och selef, det är inte bara om en khalas, jag sätter den här etiketten på mig själv. Du är någon slags wannabe selefi. Selefi, du ska vara yani aqida, rätt, som samma aqida som selef, som sahaba. Du ska göra samma dyrkan som sahaba. Du ska ha samma akhlaq som sahaba. Du ska gå i deras fotspår, eller hur? Och det är någonting väldigt viktigt som vi alla måste rannsaka oss med. Förstår ni? Att man måste verkligen skärpa sig och akta sig för såna här saker. Att man sitter och gillar saker till höger och vänster som är helt kaos. För då kanske man har en del av denna hadith. Att man får Allahs förbannelse. La'na, förstår ni? Det är ingenting litet att vi ser mellan fingrarna, utan det är Allahs förbannelse. Och det betyder att det är en kabira, en stor synd. Så skärpning till alla de som har fallit in i detta. Man ska inte ens ha Facebook. Har man Facebook, eller skärp dig. Har det ett gott syfte, ha kontakt med släkten eller någonting. Men gör inte såna här saker, förstår ni? Och har ni gjort det, så ta bort allting. Allt sånt här kaos. Och vi avslutar där för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.